livet är livet. Och i det ingår prövningar. Att vi är liksom alla del av den brustenhet som är. Och då är det så att det sker hemska saker. Det sker också goda saker.
Mm. Det är liksom livet. Det är livet som prövar oss.
Precis. Det ingår i liksom konceptet, eller vad man ska säga.
Mm.
Och istället skaffa sig ett förhållningssätt till det då, som handlar om att... och det är väl det som jag tycker den här, eller får liksom texten handla om för mig, att det handlar om en närvaro i allt trots vad som händer mig. Att det liksom, jag är aldrig ensam i det som är, men det är ingen som skickar prövningar på mig, utan livet är.
Du lyssnar på Tolkning pågår, och idag poddar jag, Ida Vreeland, tillsammans med
Stina Hagman, arbetar som präst i Kulla pastorat.
Och du kan börja läsa texten direkt, som är hämtad från...
Den är hämtad ur Matteus evangeliet kapitel 4, verserna 1-11.
Och det är ju första söndagen i fastan, och temat är prövningens stund.
Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte bara leva av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen med honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom.
Ja, när jag läste den här texten och när jag läste det som var precis innan, nämligen att Jesus döps ju precis innan, och sen kommer vi direkt på den här. Och då fastnade jag direkt. Alltså inte att jag fastnade för någonting. Du vet, jag fastnade för den här låten. Utan jag fastnade i, jag kom inte vidare. I första versen där det står: sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Och tolkar vi detta bokstavligt, vilket vi kanske inte ska göra, men om vi ändå leker med den tanken här nu, så slog mig, det slog mig så här, är det... gör anden djävulens ärenden här? Eller är det liksom anden som i själva verket är den som vill sätta Jesus på prov? Eller vad säger det här om anden? Det går liksom emot allting som jag tänker är anden.
Nej, men jag håller med. Det är jättesvårt att fundera kring det här och hitta liksom ett fungerande sätt att förhålla sig till det, tycker jag. För jag har också noterat att Jesus fördes ut av anden.
Och det har jag inte tänkt på innan faktiskt när jag läste texten, utan då är det de här andra, den här kampen som är i det som är lite mer centralt, eller som man fokuserar på, eller jag fokuserar på. Men nu bara, men vänta, vad är det står egentligen?
Och då är det kanske det här för att, tänker jag, för att anden skulle ju kunna föra Jesus ut i öknen. Alltså det är ju inga konstigheter. Men just det här för att sättas på prov, det känns som att det är någon form av samarbete som är på gång där.
Ja.
Men det känns ju inte riktigt. Det är ju där det liksom, tycker jag, glipar och skaver lite grann. Hur ska vi ha det med den gudsbilden? Hur går det ihop?
Ja, hur får du ihop det?
Nej, det får jag ju inte, naturligtvis.
Nej, inte jag heller. Men vad säger det? Eller så alltså, hur kommer vi vidare i det?
Jag tänkte också på rent kronologiskt som du säger att han kommer precis från den här magnifika dopsituationen när han liksom får sitt uppdrag och nu ska vi börja marschera mot liksom korset här. Och då händer den här prövningssituationen. Och då ställer det ett antal frågor tycker jag. Är det så att när vi liksom väljer att göra goda saker eller väljer att vi vill vara på ett visst sätt som är liksom det godas riktning, är det så att vi då blir mer utsatta för det som vill förhindra att något gott sker?
Mm.
Tänkte rent liksom kronologiskt att nu är han på gång här och då är det någon annan som vill förstöra.
Ja, direkt så bara nej. Nu händer någonting.
Det här funkar inte.
Ja, just det. Ja. Ja, kanske det. Och kan vi se, det är väl nästan så också som det funkar kanske många gånger i våra liv.
Mm.
Mycket när vi tänker, ja men nu är jag på gång, eller nu gör jag något gott, eller det här blir faktiskt bra. Och så ofta kommer det de här bakslagen.
Ja. Och så blir vi lite förvånade, eller hur?
Ja.
Det är väl det som är det knepiga att förhålla sig till, tänker jag.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Så hur förhåller vi oss till den här texten? Vad vill den säga?
Vad vill den säga? Jag tycker att det finns ett antal olika teman som man skulle kunna lyfta fram. Ett är den här tidpunkten som du var inne på. En annan tycker jag handlar om en riktning. För att i två av de här frestelserna så handlar det om att djävulen tar med Jesus högt upp.
Mm.
Och från en hög plats så ser man lite annorlunda på saker och ting. Mm. Och jag tänker att hela inkarnationen handlade om en motsatt riktning, det vill säga att komma underifrån.
Just det.
Att bli den minsta, att bli den som tjänar och sådär. Och att det här är då en direkt uppmaning att byta riktning igen, att se med världens ögon på världen. Eller vad tänker du?
Ja, jag har inte tänkt på det perspektivet. Så det sitter igång mycket tankar. Alltså för det är ju det som jag tycker är det stora. Alltså det är därför jag är kristen, liksom hela inkarnationen. För jag tycker just det här nedåtriktningen. Men hur mycket vi än går där i myllan så måste vi faktiskt också få det här andra perspektivet ibland.
Mm.
Ja, alltså att faktiskt lyfta blicken och höja blicken och eller gå upp
jag tror inte att det är just för perspektiv och zooma ut och sådär, det kan vi ju alldeles för lite tycker jag. Det är liksom det behöver alla lära sig mycket av. Men det handlar ju också om att om man stannar där uppe så missar man ju ögonhöjden liksom. Missar det som händer mellan oss. Om man då blir erbjuden makt eller ära eller du kan få vara på den här höjden så blir det ju någonting relationsmässigt som ändras, tänker jag.
Och det är väl väldigt också typiskt för hur vi människor fungerar också, vi ser idag det här att du kan få allt det här om du bara det här att locka med hela reklambranschen också, se det här livet kan du få om du bara köper de här produkterna. Så det är ju också hur gör vi så att vi förlorar oss där? Och också om vi ser till vårt perspektiv som kyrka, för det är ju väldigt lätt med du blir uppmärksammad, du säger bra saker och sen så helt plötsligt så
precis.
Är du där och svävar och du får så mycket. Som präster till exempel får vi ju mycket av det, tänker jag, från kyrkobesökare. Om vi har en begravning, vilken tur att det var just du som höll mammas begravning. Ingen annan hade kunnat göra det lika bra. Och då blir man ju såklart, vilken tur att det var jag.
Men det är ju det där tycker jag vi pratar alldeles för lite om. Jag är så förvånad att det inte finns ett ord om det under utbildningen. Att liksom prata om den här narcissismen som är så tjusande och så livsfarlig. Att man någonstans tror att det handlar om mig. Och så är det så långt ifrån mig som du bara kan egentligen. Utan jag står i någon annan tjänst. Och jag är bara en av tjänarna som ska utföra det här uppdraget. Men hur lätt det då är i vår tid att att genom att få bekräftelse och så fara iväg, för det är det handlar om.
Precis, för alla kan, jag tänker på Jesus här, han är nästan provocerande när han ger så mycket svar på tal. Alltså för mig, jag blir nästan lite full i skratt här.
Att, precis.
Att han faller inte alls dit och utan kommer med hela tiden motsägelser och vet precis vad han ska säga. Som man alltid oftast brukar ju veta.
Precis.
Och jag blir nästan lite provocerad för att det är första ganska mycket att leva upp till. Men också att säga så rätt saker i rätt stund.
Du brukar inte hänvisa till Moseboken. Nej, men de frestelserna han utsätts för är ju... Och det är ju en annan parallell till nutiden, tycker jag. Att det handlar om sånt som vi också har att brottas med, som vårt samhälle ger. Vi föds i ett sammanhang där liksom, du är vad du gör, du är vad andra säger att du är, och att du är vad du har. Och det är ju egentligen de här tre frestelserna som Jesus också blir utsatt för.
Säg dem igen, upprepa dem.
Men först så uppmanas han att göra stenar till bröd. Leverera nu, kolla, visa vad du kan liksom. Och sen så skulle han kasta sig ut och bli räddad av änglar. Att vi är vad vi gör. Liksom. Och sen det här att nu får du makt över alla länder. Och allt det här ska bli ditt. Att det liksom handlar om att vi är det vi har. Så att det är ganska aktuella frestelser, kan man säga.
Väldigt.
Som vi varje dag egentligen utsätts för. Eller måste förhålla oss till på någonting sätt.
Och hur då? För jag tänker också mycket av de här frestelserna, eller nu vi pratar om frestelser, ja, men också den här prövning som vi också ibland använder, och det är ju, tycker jag, också lite problematiskt. Vem är det som prövas? Och är det en poäng? Eller prövas vi? Eller, ja. Och för jag får också ofta höra från elever det här som jag möter i mitt jobb, från ungdomar, att som kanske har en religiös övertygelse som är lite mer svartvitade, att ja, men vi prövas ju. Vi prövar allt svårt vi är med om, det är en prövning. Om en del ska förklara teodicéproblemet, då varför om Gud nu är allsmäktig och god, varför finns det ondska? Ja, men det är för en prövning. Och men det blir också ett problem för min tro, känner jag.
Men är det inte bara en definitionsförvirring? Om vi skulle likställa liksom prövning med livet, eller man ska säga, här är ditt liv, det innehåller ett antal saker, prövningar är en av dem, det vill säga det är ingen som skickar dem, för det har jag problem med att tänka att Gud är den som tycker så här, nu verkar det gå lite för bra för Stina här, det är bäst att jag prövar henne lite, ett sätt att tänka som jag kanske mer hörde talas om eller var en del av i mina yngre år, du kanske också, att det var en gudsbild som var rådande. Men att och det har vi ju teodicéproblemet liksom, kärna, eller vad man ska säga. Och är Gud allsmäktig? Skulle Gud kunna stoppa det om han ville, eller skickar han det? Och det är inte, för mig är inte det ett gångbart sätt att se, utan livet är livet, och i det ingår prövningar, att vi liksom alla del av den brustenhet som är. Och då är det så att det sker hemska saker, det sker också goda saker.
Det är liksom livet, det är livet som prövar oss.
Precis. Det ingår i liksom konceptet, eller man ska säga. Och istället skaffa sig ett förhållningssätt till det då, som handlar om att och det är väl det som jag tycker den här, eller får liksom texten handla om för mig, att det handlar om en närvaro i allt, trots vad som händer mig. Att det liksom, jag är aldrig ensam i det som är, men det är ingen som skickar prövningar på mig, utan livet är.
Och ibland så möter jag också vissa som säger mig att ja, men det är på något sätt en, inte en tröst, men på något, alltså ändå ger, och det är provocerande för mig när jag hör det här, ja men Gud prövar bara så mycket, alltså att man ser att Gud prövar den, och Gud prövar mig bara så mycket som jag kan klara av, och då blir jag lite alltså,
det är svårt.
Ja, precis. Hur svarar jag då? Eller så får jag bara kanske lyssna och bekräfta, eller inte bekräfta vad den säger, alltså att jag håller med, men mera bekräfta den i dens känsla och kanske dela med hur jag ser på det utan ett perspektiv. Men jag har ju mött någon som för dem är det en tröst faktiskt, att men jag blir prövad här. Mm. Och det gör Gud för att Gud älskar mig på något sätt. Mm. Och jag blir aldrig prövad mer än vad jag får.
Ja, det är ju jättesvåra saker det här. Ja. Men just jag tror att om man pratar med någon som har det väldigt svårt för tillfället. Alltså väldigt svårt. Så frågar man ofta hur orkar du och sådär. Och så det är ofta svaret. Nej, men jag har inget val. Mm. Så att det här mängden prövningar är så svårt att sätta i relation till vad man klarar av, för jag tror man klarar av det mesta. Men det kräver ju lite av en.
Ja, det gör ju det. Och det brukar jag ge istället som motvikt då, att jag tänker att när jag får frågan och att det är inte Gud som, precis som vi var inne på, det är inte Gud som prövar oss, men Gud finns där hos oss i prövningens stund och är kanske många gånger det enda som vi känner bär oss.
Precis.
Och då behöver vi inte ha de här Jesus som är så alltid himla smart och alltid ger svar på tal och kan hänvisa till skriften och det bara kommer upp. Och då, det tänker jag också släpper de kraven på något sätt. Då blir nästan den här texten lättare att hantera. Istället för att jag känner att jag måste leva upp till att alltid ha svar på tal, de här frestelserna och prövningarna kommer.
Mm. Nej, men det tror jag inte heller är meningen med den, utan mer att kanske ett sätt att berätta att Jesus var människa som vi, det här var han med om, han är på vår sida när vi liksom i livet, när det händer oss olika saker, bra och dåliga. För det är ju sådär också, och det tycker jag är viktigt att prata om eller resonera kring, att vi vet liksom inte riktigt vad alla de här händelserna gör med oss för en i efterhand, i det längre perspektivet.
Mm.
För man tänker att bra saker gör mig gott. Och så är det ju inte alltid. Utan att man får också ha lite tålamod och kunna se i backspegeln att det där var inte så dumt. Och med det menar jag inte att allting har en mening. Inte så. Men att livet händer liksom.
Ja.
Häng med. För vi vet inte vad det får för konsekvenser.
Nej, och det är alltid vi själva som måste skapa den där meningen. Jag kan aldrig lägga på någon annan vad meningen med deras lidande. Vilket ibland kanske är ganska lätt att göra. Men du ser, du kommer komma starkt ur det här. Liksom. Det hjälper ju ingen.
Nej. Utan våga säga, just nu ser jag ingen mening i det här. Och så får det vara så.
Mm.
Jättesvårt, men att försöka närma sig den tanken att det är som det är. Och i det är jag aldrig ensam.
Mm. Och det är väldigt skönt, eller hur? Ja. Jag gillar också de här motsättningarna i texten. Det som jag tänker också som ger mig någonting, en styrka i den här texten då, att när vi ändå är inne på de här svar på tal, att djävulen säger någonting men Jesus säger det står också, sen säger djävulen något annat, Jesus säger och det står också, att det finns heller inte bara en tolkning, utan det finns hela tiden olika sidor av samma mynt.
Mm.
Och jag tänker den traditionen Jesus stod i, den judiska traditionen, så var han ju fostrad säkert i detta tankesätt. Mm. Olika tolkningar, och det är liksom något som är berikande. Medan vi gärna kanske fastnar i det mer bokstavliga än vad man faktiskt tolkade då.
Det är ett härligt sätt att ta sig an livet, att inte vara så kategorisk utan mer öppen, kunna se olika nyanser, delar, som du säger, det är ofta motsägelsefullt, men det liksom finns någon kärna som bär. Mycket spännande.
Ja.
För jag tänkte på att något som skulle vara spännande att prata om är att just när det händer oss saker, eller vi är vana att ha kontroll och sådär, eller vi tror vi skapar oss en falsk bild av att vi kanske har kontroll på livet och vi ordnar och grejer och fixar och donar så att det ska vara så där som vi vill. Sen när det händer oss någonting så blir vi utsatta för en kontrollförlust och blir lite vilse när det händer någonting som vi inte har planerat och så här. Då kanske det är lätt att ta till, eller i perioder, det här med liksom religion eller livstolkning som, för att liksom fylla i glappen för att vi ska liksom få bilden klar för oss. Och där blir det ett problem, tycker jag.
Utveckla.
Att det ska liksom, att en livstolkning ska ha den funktionen av någonting som fyller i frågetecknen och gör bilden klar.
Ja, men hur tänker du där?
Nej, men att det kan, just det här vi sa innan, att man kan skriva om det så att det blir till någon form av plan. Att nu, det här är säkert för att jag ska lära mig någonting, eller nu behöver jag säkert få koll på det här.
Och för mig just innan vi ser
ja,
resultatet.
Precis,
där.
Ja,
precis.
Vi vet det. Liksom,
just det.
Exakt syftet och sådär. Men för mig ett ganska problematiskt sätt att resonera, tycker jag. Och det, visst, det är läskigt att tappa kontrollen. Det tycker jag också.
Det är väl då vi ofta får frågorna i samtal kanske. Vad är det för mening med detta?
Precis.
Jag står i, när den frågan kommer mitt i där.
Precis.
Människor står. Och ofta också ställer oss själva, såklart.
Men att kanske våga stå kvar i frågan. Jag vet inte. Att hjälpa varandra med det. Att...
Precis, för det tänkte jag också kring den här texten.
Vad bra.
Att faktiskt våga. Jag upplever att vi i kyrkan ibland är vi lite för snabba. Nu går vi in i fastan, eller vi har gått in i fastan nu när den här texten läses på den här söndagen. Vi har inte riktigt börjat än när poddavsnittet släpps. Har vi inte riktigt börjat fasta än. Men i alla fall, jag tycker att vi är väldigt snabba att bara spola förbi fastan och gå direkt till påskdagen och uppståndelsen. Att vi vågar inte riktigt vara kvar. Alltså se vår chans att faktiskt vara kvar i det jobbiga och svåra nu. Att jag stannar kvar i det jobbiga, för det kan ju också, det ger ju också hopp på ett sätt. Alltså de här, återigen de här motsägelserna. Vi tror att vi ofta måste komma, men det kommer bli bra. Eller se, sen kommer
vi är på väg till påskdagen.
Ja, men precis.
Vänta lite bara.
Precis, men att våga vara kvar lite. Tror jag är jätteviktigt. Och där har vi vår ypperliga chans att faktiskt utnyttja fastan till det.
Precis, stanna i frågorna. Och inte bara sluta ta en kaka, utan gå lite djupare i, in i oss själva kanske.
Ja. Och våga också säga, men det här tycker jag är jobbigt, det här är svårt. Vi började ju där, vi vet inte hur vi ska förhålla oss.
Men det är ju svårt, livet är ju klurigt.
Ja, verkligen. Men en sak som jag tycker är lite imponerande ändå i den här texten. När Jesus har fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Det är ju ganska... Det är ju,
det krävs ju någon form av sann gud, sann människa för att klara av det, tror jag.
Eller hur? Jag hade klarat 4 timmar innan jag hade blivit
precis.
Hungrig. 3 kanske, om det är en sån dag.
Så jag tycker att han, för att kunna citera Mosebok på det sättet som han gör, så efter att vara så hungrig, så det är djupt imponerande faktiskt.
Och vi pratade lite om det också innan vi satte på mickarna här, det här med vad gör också en hunger med oss. Vi pratade om ett hallucinationer, vågar vi säga det egentligen? Men då slog det mig, ja, men det gör ju ändå någonting, den här i vår inre kamp, där är kanske egentligen den tysta kampen som vi för inom oss, där är kanske egentligen den största prövningen, eller vad vi ska säga. Framförallt när vi är hungriga och griniga eller andra saker som påverkar. Så jag tänker, det är liksom ändå inte en viss hallucination, men vi har ju hela tiden detta inom oss på något sätt. Vi målar upp bilder och...
Det är ju liksom, det är svårt att hitta en tidpunkt på dagen när man är liksom så här mätt, utsövd, härlig och bra. Och
är inte det hela tiden?
Man kan ju inte bara leva precis just då. Så att vi är ju alltid utsatta för olika former av liksom stress, hunger, trötthet, yttre omständigheter som vi inte kan råda över. Och det är ju, även om det inte handlar om 40 dagar, så har vi ju hela tiden, vi måste ju förhålla oss till det vi är satta i, den kontexten hela tiden. Så det är en evig liksom, kamp är kanske ett starkt ord, men vi måste ju hela tiden komma till rätta med det där. Våra behov liksom.
Mm.
Och lite ställa dem åt sidan för att kunna se varann. Så att man inte snurrar in sig i sig själv. Det är så lätt.
Mm. Mm.
Och se bara, jaha, liksom.
Ja, verkligen.
Nu kämpar jag på här.
Ja, mm. Ja, men precis. Alltså men just den inre.
Ja.
Och också hur vi jämför oss också med andra många gånger. För mm. då blir det också att vi dömer. Då tappar vi på något sätt också oss själva. Att vi bara ser med alla andra har perfekta liv.
Tills vi börjar dela det som vi känner, tycker och är med om. Så lossnar det ju. Då ramlar himlen ner, tycker jag. Eller det är, så brukar det kännas för mig. När man liksom, det här kan jag nog inte berätta att jag går omkring och tänker på.
Nej.
Så gör man det. Och nästan alltid står det mitt emot en människa som bara, ja, det här har jag också känt. Och då är det liksom borta. Mm.
Ja.
Fantastiskt. Precis. Hur det öppnar upp och liksom klargör, tycker jag.
Ja. Jag håller med. När vi
dela.
När vi vågar blotta också vår brustenhet, då öppnar vi också upp för den andra.
Precis.
Ja.
Våga vara sårbar. Nyckeln till det mesta faktiskt, tycker jag.
Mm. Jag tror vi får stanna där. Våga vara sårbar.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande!